Hej och välkomna till What's Next. Jag är Thomas Wenström och idag är panelen samlad igen. Hej Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Hej, hej.
Hej Fredrik Wass, redaktör på Internet World.
Hej, hej.
Och Björn Jeffrey, internetstrateg och transparent vd på Godol.
Hej, hej.
Transparent CEO skriver du i din blogg, Björn. Vad betyder det?
Det var någon idé jag hade om att det skulle bli Sveriges mest transparenta vd. Jag visste att det var betydligt svårare än vad jag först hade tänkt mig. I med att vi är ett konsultföretag och det är inte så lätt att vara transparent som konsultföretag om ens kunder inte vill vara transparenta, så att jag kämpar lite med det här just nu.
Men vänta, nu måste vi backa bandet lite, för att sist vi pratade med dig var du inte vd, tror jag. Det var ett tag sedan du var med. Vad är det som har hänt? Ja,
nej, det var egentligen bara att jag har tagit över vd-rollen samtidigt som mitt andra jobb. Vår tidigare vd satt här på, men han jobbar med en reklambyrå som han jobbat med hela tiden, så att egentligen så är det inte. Det är en liten sucker deal. Jag har fått två jobb som jag ska utföra på samma tid som en vanlig arbetsvecka. Så egentligen är det inte så mycket som har ändrats. Men jag har en ny titel och tänkte att jag ska passa på att försöka vara ett transparent överhuvud. För
men vad betyder transparent vd? Vad ska man göra då?
Tanken var att jag skulle dela allt som vi gjorde egentligen. Att det ska vara helt tydligt med vem som vi träffade, hur vi jobbade och vad vi kom fram till.
Och detta kan man se då på någon hemsida eller något sånt?
Ja, precis. Det skulle vara liksom Jaiku i min kalender ska lägga ut och alla mina to-dos och allting. Så att det fanns inga hemligheter. Det skulle vara ett sätt jag tror det skulle vara trovärdigt att göra det. Men jag tror att det är mycket, mycket svårare än vad jag först hade tänkt mig.
Och problemet är då förstås då, som du sa, att klienterna kanske inte alltid vill veta att du pratar med dem.
Nej, det blir väldigt svårt att kolla av alla de här grejerna. Alltså, det är väldigt enkelt att vara transparent kring vad Good Old gör. För att jag vet inte, det vi gör som inte har med kunder att göra, det är ju otroligt ointressant egentligen. Det enda som vi gör som är spännande är ju med kunder, då måste de vara med på tåget så att säga. Så att ja, det är lite lurigt. Jag tror det är lättare att vara transparent vd om man har ett bolag som gör en produkt av något slag eller som bara jobbar med sig själv så att säga.
Vad var liksom poängen med detta då? Det låter ju radikalt och häftigt, men vad är meningen?
Det var dels ett roligt experiment för att vi predikar transparens i vanliga fall. Så det vill man lite leva som man lär och lite se vad det får för effekter.
Och det gick inte så bra.
Jag jobbar på det kan man väl säga. Men jag tror att en av poängen skulle vara att det finns mycket bra folk som är intresserade av vad vi håller på med. Att vi skulle kunna få väldigt mycket bra input om vi delade med oss mer av arbetsprocessen. Det var väl ett konkret mål med det också.
Fredrik Wass, du har träffat Steve Ballmer, Microsofts vd, hur var det?
Det var helt okej, ska jag säga. Det var väl inget häpnadsväckande som han berättade så, men det var liksom, det är klart att det var roligt att träffa honom. Det var roligt att höra hur han liksom, nu skulle, det han pratade om när jag träffade honom var ju mycket digital marknadsföring och kampen med Google och såna här saker. Så det är klart att det var jätteintressant att höra hur han ser på det.
Vi pratar mer om det sen. Henrik, hur går det med att skriva på engelska?
Det går ganska bra.
Får du någon respons?
Jag har fått en del gamla läsare som tycker att bloggen inte helt har krackelerat bara för att det skrivs på engelska, och det känns väl bra. Samtidigt som man har några internationella vänner som inte läser svenska som tycker det är bra att jag har börjat skriva på engelska, så fortsätter väl en månad till och ser hur det går.
Du hade någon testperiod va?
Jag tänkte köra en månad.
Det har väl gått nu?
Gått en månad och några dagar. Och nej, kör en månad till och så ser vi hur reaktionerna är, hur det känns.
Coolt. Okej, i förra veckan så köpte Google våra finska vänner Jaiku. Kort, kan du förklara vad Jaiku är för någonting? Björn, du hänger mycket där.
Ja, Jaiku är en mikrobloggtjänst som är ganska så lik Twitter. Och det handlar om att posta små statusuppdateranden om vad det är man gör. Mycket likt Facebook. Facebooks lilla statusrad dessutom. Och det här går ut både på webben och i en mobilklient om man så vill.
Och så har då Google köpt Jaiku efter ett år har de hållit på ungefär, va? Eller är det längre?
Ett och ett halvt, tror jag.
Ett och ett halvt. Varför har Google köpt Jaiku, tror ni?
Alltså det är väl massa skäl till varför de skulle titta på dem egentligen. De hade ju köpt ett företag som heter Dodgeball som det inte gick så bra för, som inte var identiskt på något sätt men hade vissa likheter. En annan mobiltjänst som hade lite samma sak. Och det har inte gått så bra där eftersom Dodgeball har hoppat av. Alltså de grundarna har hoppat av det. Man har inte sett så mycket av det projektet heller. Mm. Och sedan så tror jag att det här är väl ett steg in i mobiltelefonen. Att man samlar in mer data kring både vad folk gör, vilket är så som de bygger en kontextuell annonseringsmodell, men också vad folk är. Vilket är spännande såklart om man ska göra lite mer lokalt styrda annonser, att man är i ett visst kvarter och sånt. Så är den datan är väldigt intressant. Det är väl där som man ser ett uppenbart värde direkt i alla fall.
Hur säkra är vi på att Google kommer att släppa en telefon?
Jag är väl ganska säker på att de inte kommer släppa en telefon när de själva bygger hårdvaran. Utan att det troligtvis blir mer som Windows Mobile. När Microsoft gör mjukvaran men man har HTC eller någon annan tillverkare som gör själva telefonen.
Och i denna plattform då så skulle Jarko kunna passa in? Alla på en gång.
I mobilen så är ju Jaiku framförallt en smartare adressbok. Man får information om är den här personen upptagen eller inte. Och som bolag kanske inte det är värt så mycket, men som en smart funktion i en telefon så är det ganska uppenbart att man kan ha nytta av det. Och att det kan vara väldigt användbart att istället för att skicka sms till alla sina vänner när man är upptagen så postar man bara en notering, precis som man med Skype eller MSN kan säga att jag inte är vid datorn, så kan man med Jaiku tala om att jag kan inte prata nu, fast i mobilen. Det är rätt spännande.
Det blir intressant att se vad som händer med människorna så att säga på Jaiku, vad som händer med teamet när de går ihop.
Vad menar du då?
Nej, men just om liksom man köper, om Google köper Jaiku för liksom, för jag upplever ju att det är ju massor med saker som jury och gänget sitter på som så att säga inte ingår i tjänsten idag, men som de liksom har i faggorna och som är liksom, alltså just själva innovationsgrejen liksom. Och det är det som jag tror kan bli intressant att kolla på sen.
Så det handlar kanske mer då om att det inte är själva tjänsten Jaiku de köper utan det är teamet?
Nej, jag vet inte. Det kanske Henrik vet mer om.
Nej, vet jag inte, men jag tror det kan ju finnas flera anledningar. Jag tror att dels så är det ett bra team. Jag tycker jury är en av dem som tänker skarpast och även med Jaiku bygger skarpast kring den sociala webben som många pratar om. Det är ju lite intressant att det är rätt mycket ekonomer och tekniker som då ska bygga alla sociala tjänster. Men då är Jiri faktiskt sociolog och kanske har en förståelse på att se det hela på ett annat sätt än vad många andra gör. Så det kan ju Google absolut ha nytta av, och även resten av gänget på Jaiku. Så det kan vara att man köper ett team, det kan vara att man köper en produkt. Det kan vara att man köper en liten del i någonting större. Eller så kan det vara att man inte riktigt vet vad man egentligen vill, men att man känner att det här skulle kunna bli bra, så att man gör ett litet köp.
Varför köpte de inte Twitter istället?
Twitter är mycket sämre än Jaiku. Alltså med många fler användare, och, antar jag. Men jag tänkte på det när Björn förklarade Jaiku förut, så en viktig del är ju också det här med flöden och sådana saker. Att du har dina flöden från andra sociala tjänster ingår ju i Jaiku också. Det görs det ju inte på Twitter.
Men inget av det här känner jag är liksom, jag menar, det finns ju redan både Jaiku och Twitter-kopior. Så att själva plattformen i sig är ju inte så märklig. Och Facebook har ju en liknande funktion och skulle lätt kunna lägga till fler grejer.
Det finns en grej vi inte har tagit upp nu, och det ryktas väl om att Google ska göra någonting kring att öppna upp de här sociala webbplatserna, Facebook, MySpace etc. Att man ska kunna flytta data mellan tjänster och säkert kunna aggregera vad man gör på olika tjänster. Då är ju, som vi nämnde lite tidigare, om jag kommer ihåg rätt, Jaiku på webben är ju som Facebooks första sida, själva nyhetsfiden. Och fast med Jaiku tar man in information från alla andra tjänster, inte bara från den egna. Så det kan ju kanske spela någon roll där, även om det bara är rena spekulationer.
Men nu förstod inte jag riktigt, så att Google jobbar med att de ska erbjuda något verktyg för att öppna upp andra sociala nätverk. Det låter ju som mindre populärt hos Facebook och de andra nätverken om Google kan komma och plocka ut information från deras konton.
Men det är väl en stark trend generellt att det ska gå att plocka ut innehåll från olika sajter och blanda dem och göra vad man vill med dem ungefär. Och det på något sätt känns ju som att de måste ju liksom, alla sociala tjänster måste ju ha den möjligheten på något sätt. Men sen är det klart att hur det går till och vad man kan göra med innehållet, det är väl det som kanske kan vara olika nivåer på så att säga. Men
fast om man tittar på Facebook har ju de gjort tvärtom. De säger, vi tänker inte alls öppna upp oss, men vill ni ha tillgång till datan så kan ni komma och bygga specialvarianter av er webbtjänst hos oss. Bygga en information på Facebook, inte hämta ut information på Facebook till andra sajter.
Det är sant. Samtidigt har de ju skapat förut hade de ju inte till exempel RSS-flöde från sitt newsfeed på Facebook, men det har de ju nu liksom, så att jag vet inte helt enkelt.
Fan, du har sett något inte jag har sett. Kanske man skulle...
Man kan ju lägga till sitt newsfeed från Facebook på Jaikun liksom. Bara detta får man ju väldigt många aktiviteter plötsligt som skjuts in där. Men...
Mycket betalade Google för Jaikun, tror ni? Är det någon som vet?
Är det ingen som vet?
Är det ingen som vill gissa?
Jaikun är till viss del lika mycket en feature eller ett program som ett bolag. Så jag tror inte det var... Jag tror inte det är några jättepengar vi pratar om. Vi pratar inte om 50-100 miljoner euro. Långt, långt därifrån tror jag. Sex personer, en produkt som har hyfsat fart. Jag vet inte. Men jag har ingen gissning.
10 miljoner kronor.
10 miljoner i vilken valuta?
Kronor.
Nej, det tror jag är för lågt.
Nej, det tror jag också.
50 miljoner kronor.
Det är nog närmare.
Vi säger 30.
All right. Just det, för nu är det väl så att man inte kan anmäla sig till Jaikun utan man måste ha invites. Så vill ni ha invites så kan ni mejla till thomas@whatsnext.se så fixar jag det. Madonna lämnar sitt skivbolag för en stor amerikansk konsertarrangör. Förra veckan så var det Radiohead som släppte sitt senaste album på nätet. Man fick betala mycket man ville. Sen har vi Nine Inch Nails, Oasis och Jamiroquai har också lämnat sina skivbolag och ska sälja direkt till sina fans på nätet. Är det här början på slutet?
Ja, det är det. Och det är rätt åt dem också. Sällan har liksom... Ja, men sällan har det någonting misskött så otroligt mycket som skivbolagens roll i den här världen. Att man har liksom totalt förstört människors så här betalningsvilja för musik på det viset. För att man vill bara ha en helt annan produkt. Man vill ha musik och inte skivor. Och när man har misskött det tillräckligt länge, vilket de har gjort nu, så får man skylla sig själv och då går en hel industri i graven.
Men det är precis samma utveckling som jag har förstått att det funkar i Kina. Liksom, att artisterna tjänar pengar på framträdanden, alltså merchandise och reklamsamarbeten och sådana saker. Tjänar inga pengar på enheten låt liksom, eftersom det är så mycket piratkopiering där. Så det är liksom, det känns som att varför skulle inte samma sak hända i västvärlden liksom?
Att piratkopieringen är en annan sak i Kina också, för det är, alltså, lagstiftningen kring piratkopiering är ju liksom, ja, den är ju otroligt känslig även här såklart, men den funkar lite annorlunda i Kina och om man kollar på hur Microsoft har jobbat där till exempel, så har ju de nästan gett upp och bara sagt att de har ju dumpat sina priser totalt för att överhuvudtaget kunna komma in. Och så illa är det inte riktigt här.
Nej, det är ju, men jag tänker liksom att det går ju ändå så att säga, det går att hitta nya affärsmodeller som artist i Kina. Det är så jag menar. Att, det är klart att du kan överleva som artist, men du tjänar pengar på andra saker. Och då känns det som att det här är väl bara ett tecken på det. När Madonna gör så här så är det liksom, ja, det bolaget hon har skrivit avtal med är liksom, vad var det, events och liksom konsertbolag.
Men det är kanske inte så. Hittar man på musikbranschen som helhet så mår väl den, delar av musikbranschen mår mycket bättre idag än för några år sedan. Det är framförallt skivbolagen som mår mycket sämre. Det är det som är lite konstigt när man tittar på branschen, att skivbolagen tar mycket av kostnaden i att lansera en okänd artist. Och så får de bara betalt av skivförsäljningen. När artisten går och skriver merchandiseavtal eller gör andra investeringar och utnyttjar sitt namn, då får inte skivbolaget normalt sett betalt. Det är en rätt konstig...
Om de inte själva har hela bredden på verksamheten så att säga. Det är väl många skivbolag som har de andra delarna också i sin egen verksamhet. Men...
Ja, man pratar väl om sådana här 360 graders kontrakt där man har en del av alla intäkter. Och EMI som skrev ett sånt avtal med Robbie Williams för några år sedan. Men det är ingenting som generellt finns, och etablerade artister har väl ingen enorm kärlek till skivbolagen alla gånger och vill släppa in dem på alla lönsamma delar av sina intäkter.
Samtidigt så kommer det uppstå liksom ett annat jobb. Det kommer bli någon slags brokerförfarande. Alltså någon måste ju fortfarande ha den här rollen för artisten som ska säga vilka dealer ska jag gå med på, vart ska vi sälja vår merchandise och på vilket bolag ska vi göra vår merchandise och allt sånt. Alltså den typen av jobb kommer ju finnas kvar, men det är bara att den kanske inte kommer ligga.
Det är ett management-jobb egentligen.
Precis, det är en helt annan grej. Ja, det finns redan och i vissa fall så är väl de mest framåtblickande skivbolagen har väl mer sett sig själva som att vi är ett marknadsföringsbolag helt enkelt som sysslar med den här typen av kontrakt och avtal mer än att vi sysslar med så mycket med musik, för de dagarna är lite förbi.
Har ni sett, det kom på Torrent Freak precis nyligen idag på söndag tror jag, att Pirate Bay har på något sätt kommit över domänen IFPI, the International Federation of the Phonographic Industry står det för, .com, IFPI.com, och ska nu branda om den till the International Federation of Pirate Interests. Vad säger ni om det?
Jag tycker det är jätteroligt.
Misstänker att det kommer slut i en skiljedomsnämnd i Schweiz eller var den sitter och troligtvis så får International Federation of Phonographic Industry tillbaka domänen. Det är väl vad jag tror.
Men de har ifpi.org va egentligen? Är det inte det som är grejen? Att de hade inte .com verksam så eller?
Det verkar som de hade ifpi.com men de hade länkat den till ifpi.org. På något märkligt sätt då har då Pirate Bay kommit över ifpi.com och då undrar man ju hur det har gått till och om det då håller så att säga i längden. Det kommer att bli liv om det här.
Det är väl en rolig detalj. Det säger ju ingenting om någonting såklart och vilken domän man har spelar ingen roll heller, men de är väldigt bra på att göra PR-stans liksom. Det är bara ett i raden av dem.
Niklas Enström på Skype, eller före detta vd på Skype, säger att eBay betalade för mycket för Skype. Var det ett dåligt köp av eBay att köpa Skype?
Ett dåligt köp vet jag inte om det var, men de betalade ju för mycket. Det är ju ganska tydligt just nu. Sedan så tror jag att det fortfarande finns, alltså deras ursprungliga så här, synergitankar så här, kring PayPal, om man ska bygga ihop eBay och Skype. Tror inte jag var helt fel då heller, men det var väl just värderingen av bolaget som har svajat, har det visat sig.
31 miljarder svenska kronor tror jag prislappen var då, för 2 år sedan. Om alla betalningar har fallit ut. Nu är det väl, betalar de väl inte fullt för eBay eftersom de inte uppnått vissa mål de skulle ha gjort det här året.
Tror jag. Nej, jag tror det landade runt 25 miljarder allt som allt.
Ändå en rätt saftig summa. Vad händer med att integrera Skype med eBay?
Det verkar man inte ha lyckats med. Det kändes alltid lite kvist att det talet om synergi var väl rätt mycket något som eBay använde för att motivera att man betalade runt 3 miljarder dollar istället för runt 1,5-2 miljarder dollar. Känns det som.
Vi går vidare. Det här är min favorit. Maud Olofsson fake-chattade med Aftonbladets läsare, skriver resumé om. Det här är helt otroligt. Mauds presssekreterare sitter och chattar med Aftonbladets läsare för att Maud sitter upptagen med någonting annat än en annan intervju. Björn, vad säger du om det här? Du är internetstrateg. Vad tycker du om fake-chattning?
Vi kan väl säga att det uppstår ett trovärdighetsproblem. Om vi ska uttrycka oss väldigt diplomatiskt. Jag vet inte hur det här kan gå till. Man får väl utgå ifrån att det här inte är Mauds egna upptag utan att det är någon som har blivit liksom skogstokig på pressavdelningen och bara fått för sig att det är så här kan man gå tillväga på internet och det kommer inte komma fram. Jag utgår från att så är fallet och att det är någon som kommer få sparken snart på grund av det. Men annars är det väl inte så mycket mer att säga om det utan att det var otroligt dumt.
Det var ju någon som framförde den här synpunkten att om en talskrivare kan skriva vad Maud ska säga, varför kan inte en talskrivare sitta i en chatt så här? Gjorde den liknelsen, men jag tycker inte att den liknelsen håller, men det ligger ju någonting i det där, att det är klart att inga partiledare så är liksom själva på sin post, men jag menar just chatten är ju liksom, det är ju som direkt kanal, så det känns som att
ja. Och det är också en fråga om alltså, att vad man säger, visst man är ju talesperson för ett parti, så det är ju fine, ja. Det kan ju vem som helst lista ut en annan talare, men att man säger att nu är det Maud Olofsson som sitter och knappar och så är det inte,
ja,
det.
Precis.
Det är ju en lögn oavsett vad det är som ska sägas.
Ja,
men sen så är det ju lite så här också att, jag menar på nätet kan man vara vem man vill, och vill pressekreteraren vara Maud Olofsson så kan ju pressekreteraren vara det, liksom på Facebook kan man inte alls säga den som man utger sig för att vara. Alltså det liksom ligger ju, ja, förstås i hela nätets natur att man kan vara någon annan eller man kan inte veta att man är säker så att säga.
Nej, men det är väl lite så här spartansk etik att ska man nu fake-chatta så finns väl bara en regel och det är ju att inte bli påkommen. Så att får man sitta och läsa rapporter eller någonting och kan inte gå och ha en intervju med en annan tidning.
Men det finns en underbar kommentar, har ni läst det? Jag ska se om jag får upp det. I Resumés intervju där med pressekreteraren.
Lisa Wern eller? Vad är det hon säger?
Det finns två bra grejer här. Var det Maud Olofsson som chattade, frågade då reporten på Resumé. Det var Mauds ord, men det var jag som satt vid tangenterna, säger då pressekreteraren. Och sen så avslutar de frågar reportern så här: men när det nu chattade, hur smart var det då att låta Maud Olofsson sitta med en annan reporter vid exakt samma tidpunkt? Det var ju det som var missen, säger pressekreteraren.
Så det är bra analys att vi ändå
gör. Hon är pressekreterare också. Det är bra.
Ja, det var väl kanske inte ens mest klyftiga svar den veckan.
Alltså, det finns centerpartistiska presssekreterare som har ambitioner, så kan det finnas ett jobb som står till ganska så snart, så det är läge att fila på CV i alla fall, kan man säga.
SvD håller på och ska köra en ny layout på sin sajt, och de testkörde den, var det förra veckan, och det gick ingen vidare. De hade problem med cachning och sajten blev slö och sidor dök inte upp och sådär. Och nu har de testkört genom att slö över bara en halvtimme på vissa kvällar den nya sajten. Det här tycker jag låter ganska innovativt.
Det är inte säkert innovativt, eftersom det inte verkar som att det var syftet, utan det var mer nödlösning på att sajten inte höll. Jag tyckte nog att det kunde varit en ganska cool grej att göra så. Det är ju verkligen en beta-tanke kring det, att jobba fram sajter efterhand. Men jag fick inte intrycket av att det var på meningen alls, utan att det var så här, det var det enda sättet vi överhuvudtaget kunde testa sajten skarpt.
Men det de gjorde var ju också att de... de bloggar ju om det så att säga innan de släppte den första versionen, så skrev de om processen och så här. Det var väl lite bra, tycker jag, att de liksom körde en så här dialog med läsarna redan innan. Men som Björn säger, så själva liksom släppet var väl inte riktigt räknat med att det skulle gå som det går.
Bytte de inte tekniskt system samtidigt, eller annars är det lite konstigt att en omdesign leder till...
Jo, det gjorde de. De bytte till, nu har jag glömt vad det var, men jag har skrivit om
det. SNX, den norska.
Jag vet inte, det kanske är lite skadad av att jobba med stora webbplatser, men borde inte ett publiceringssystem som byggs i Norge för Schibsted och Bonniers och andras nordiska medieägares tidningar vara rätt svårt att sänka rent performancemässigt? Alltså, borde inte liksom systemet vara byggt på ett sätt som gör att om svenskan byter och börjar släppa på ett par hundratusen besöker om dagen, så håller systemet?
Jo, det är väl en fullt rimlig begäran. Aftonbladet har ju bytt delar av sin sajt åtminstone till Zendik också, och Sydsvenskan körde sen tidigare och massa andra tidningar i Europa också, så den är ju, det är väl ett system som är vant vid ganska hög load, men uppenbarligen så är det någonting som inte funkar här. Jag vet, svårt att säga om det är systemets fel eller konfigurationen eller vad det kan tänkas vara.
Ja, men det låter så här måttligt imponerande. Jag tyckte i alla fall det var en otroligt cool idé det här, att man kör en kort tid, kör man den nya sajten, samlar feedback från användarna, bättrar på, slå tillbaka till den gamla, och sen så jobbar man så tills man är nöjd och kan köra.
Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är jättebra. Det är väl just att det kanske inte var planerat.
Vi hoppar lite här i listan. Min date med Steve Ballmer, Fredrik. Du har intervjuat då Microsofts vd. Blir du redo att träffa honom?
Jag vet, ja, det är väl bra. Sen, men,
du hade inte du en exklusiv intervju med honom, eller hur var det?
Ja, det var det som hade en exklusiv intervju. Jag satt bredvid och hade nog bara en vanlig intervju, tror jag, men det var samma tidpunkt och samma personer, men de skrev att den var exklusiv.
Ja, du påpekade lite syrligt på din blogg.
Ja, nej, det var väl lite roligt sådär. Men, nej, men det var ju ett sådär runda bordsamtal som de kallade det för. Och så jag var där för Internet Worlds räkning, och det var Resumé och Dagens Industri där också, två stycken. Men vi pratade liksom om ganska spretiga ämnen, och liksom det var mobila tjänster och det var Google och det var... installerade applikationer eller browserbaserat, och det var lite olika grejer så. Så jag kommer skriva en liten artikel om det till nästa nummer av Internet World faktiskt. Men själva mötet där, men det är liksom, han är ju bra på att prata liksom, han ritar figurer på papper, och det känns liksom som att man fattar ju vad han säger liksom. Men och det som han pratade mest om under mötet var väl deras modell för, vad ska man kalla det för, commercial platform, liksom en plattform för online marknadsföring, liksom en modell där alla olika typer av medier och aktörer fanns beskrivna liksom, och sen just hur de här aktörerna skulle prata med den här plattformen, till exempel att traditionella medier och sociala medier och bloggare och vanliga sajter och så, att alla de där kan ju betecknas som utgivare då, eller publishers, och annonsörerna då kommer in i den här plattformen från ett håll och har då tillgång till utgivarna från ett annat håll, och publiken är då en tredje aktör. Och sen att få det där att rulla, att få de här tre olika typer av aktörerna att liksom, utan Utan publik så finns det inga annonsörer, utan medier så finns det inga annonsörer, utan annonsörer så finns det inga medier. Ja, du vet, ska ju gå runt liksom. Och det var väl den utmaningen. Men, och då trodde Steve Ballmer att det är bara Microsoft och Google och möjligtvis Yahoo som kommer kunna konkurrera om på den marknaden. Och som han såg det så behövs det fler aktörer. Alltså det behövs 2-3 aktörer, kanske inte fler, men i alla fall inte en. För att en aktör gör att det blir att mer pengar kommer behållas i den här, för den som äger den här plattformen.
En aktör, det är Google då menar han, eller?
Så. Ja, det vet jag inte. Eller Microsoft, liksom. Det beror på hur man ser det. Men för de här publishers och utgivarna i den här modellen så blir det mindre pengar över om det bara skulle vara en aktör, en som konkurrerar. För då kan ju förmedlaren ta mer pengar, så att säga.
I den här modellen då så verkar det som att dagens mediehus finns liksom inte med som spindeln i nätet längre, utan det är ett teknikföretag som Microsoft, Yahoo eller Google som ska hålla i showen.
Ja, och sen så menar väl han att, eller ja, sen menar jag ju typ att de har ju var sin lösning på den här modellen. Alltså Google har ju sin lösning och Microsoft har sin, och enligt honom så är Google bäst på det här idag. Och sen pratar vi mycket om söktjänster, att det är verkligen ett centralt grepp och det måste de bli mycket bättre på, och det är liksom så här, sök som medieplattform liksom. Och där har de liksom inget val, utan de måste ta upp kampen med Google. Det finns liksom ingen, de kan inte vara bra på allting annat, utan de måste vara bra på det också.
Kändes det som att man sitter och pratar med en dinosaurie, eller kändes det som att det var något som hade lite
koll? Nej, inte alls. Jag känner att han har bra koll liksom. Han vet hur lampet ligger, så att säga. Det känns inte som att man pratar med någon som liksom bara framhäver Microsoft som Guds gåva liksom, utan det är verkligen, jag tror de är väldigt medvetna om konkurrensen och sådär.
Det krävs ju inte för Steve Ballmer att få ita sig rollen som den aggressiva tvåan och inte rollen som
den. Ja, precis. Det är lite första gången liksom, och just det här att han erkänner verkligen Google som liksom superior inom sök och inom det området, och liksom erkänner att de är nummer två och att de måste bli bättre.
Fast inom sök är väl MSN nummer tre om man ska, eller Microsoft är nummer tre om man ska se hur det ser ut.
Ja.
För jag var ju på den presentationen han höll innan honom, och då så han försöker måla upp Microsoft mot Google, men jag skulle nog säga att som det ser ut idag, om inte Yahoo ändrar någonting nu när Jerry Yang har varit vd i snart 100 dagar, så har ju de med sin sök, med det nya sökannonssystemet och med de köp de har gjort som Right Media, och de köpte Blue Leaf-film och några andra annonsnätverk, så har ju Yahoo en bättre annonsplattform än vad Microsoft har.
Hur lång tid fick du med Steve? Jag blir nyfiken på hur du...
Nej, vi satt i 40 minuter ungefär. Alla tre då samtidigt. Sådär.
Och det du skriver, det kommer nu i Internet World?
Ja.
I nästa nummer. Du har också varit och surfat på Microsofts pressbilder, berätta.
Det var faktiskt igår natt som jag satt och skrev just på den här Ballmer-artikeln. Och sen så skulle jag ladda ner några... Jag har ju varit in och hämtat bilder förut på Steve Ballmer från sajten då, från Microsofts sajt. Och... Så gick jag in där och klickade på bildarkivlänken på deras PR-presssida. Och då är plötsligt så dök sådana här hackermeddelande upp från den här turkiska hackers som har tagit över. Och bara den sidan, för att jag har det som, jag letar inte jättemycket, men jag lyckas inte hitta så många andra sidor som verkar kapade. Men den sidan var kapad i alla fall. Så jag skärmdumpade den och bloggade om det och så skickade ett mejl till Microsoft.
Hur såg det ut?
Det är ju bara den här, det är ju samma som har varit på Crystone, webbhotellet som du kapat också i veckan. Men det är ju den här grön text på svart botten där det står om, jag kan ta upp det här. Ska jag säga. Nej, men det är någon symbol här, och sen så står det att det står om islam och profeten och lite så här.
Jag har väl varit runt och hackat ett gäng svenska webbsidor senaste dagarna med turkiska hackarna, och det var någon... Några som hade postat på Flashback att de hade knäckt, eller i alla fall fått ut någon form av krypterade lösenord från någon turkisk hackersajt.
Okej.
Okay. Så de hade hackat tillbaka.
Johan Nordbergs blogg har blivit hackad med samma grej.
Men ja, då måste de väl automatisera det här nästan då, va? Eller?
Det kan man ju tycka.
Var det Microsofts svenska sida som det här låg på, eller var det på deras internationella?
Ja, det är på den svenska sidan.
Ja, vad gjorde du då? Du mailade Microsoft?
Ja, jag bloggade om det och så mailade jag till dem.
Har du fått några reaktioner?
Nej.
Okej, okay, that's it. Om ni som lyssnar vill se vilka andra som är med på Facebook, om ni som lyssnar på What's Next vill se, om ni som lyssnar på om du som lyssnar på What's Next vill veta vilka andra som lyssnar på What's Next, så är ni hjärtligt välkomna att gå med i Facebookgruppen som heter just What's Next. Jag tror det är runt 30-40 medlemmar där nu. Dessutom, om man vill följa mig på Jaiku, finns jag på thomaswjaiku.com. All right, Björn, internetstrateg på Good Old, du har en blogg?
Yes. Den hittar man på goodold.se/blogg/trend.
Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll. Du har också en blogg.
Jajamensan, torstensson.com/webblogg.
Och tänka sig, Fredrik Wass, redaktör i Internet World, har också en blogg.
Ja, den hittar du på bisonblogg.se med ett G.
Varför heter den Bison? Har jag frågat det?
Nej, det är en bra fråga som jag själv har ett väldigt tråkigt svar på, men... Det var så att när jag pluggade så gjorde vi lite sådana här medieproduktioner av olika slag, och då behövde vi hitta på ett namn på vårt produktionsbolag. Då var det Bison Productions, och sen så tyckte jag det var ett bra namn, så behöll jag det när jag körde själv sen. Roligare än så är det inte. Det är ett bra namn, det börjar på B, kommer högt upp i listorna.
Själv heter jag Thomas Wenström och finns på whatsnext.se, thomas@whatsnext.se. Tack och hej!